Hej och välkomna till det tredje avsnittet av FLM-podden, en podcast från filmtidskriften FLM. Jag heter Jakob Lundström och talar till er i egenskap av redaktör. Och tack vare teknikens under så har jag även med mig en liten tös från Skåne.
Oh, ja.
Charlotte Wiberg, även känd.
Ta tillbaks.
I ditt rike där du bor finns ingen konung, men det flödar utav mjölk och honung. Stämmer det?
Har du druckit idag?
Man kanske inte ska jämföra dig med Edvard Persson. Ni har
Nej,
inte så många.
Nej, tack, helst inte.
Vi börjar med lite förminskande härskartekniker här nu när vi ska ha en hård filmdebatt.
Tror inte att du vinner något på det.
Jag tänkte på, vi pratade ju om revisionism förra veckan. Ja. Eller förra veckan, vad var det? 3 veckor sedan kanske. Apropå revisionism och konsten att ändra uppfattning så bloggar jag ju faktiskt om Edvard Persson just här om veckan. SVT visade ju Sveriges första långfilm i färg.
Jaha.
Klockorna i Gamla stan.
Ja, ja, okej.
Där Edvard Persson såklart är med, vilket säger allt om hans ställning i svensk film när det begav sig i alla fall. Att när det vankades färg, då skulle man ju vara med den största.
Ja.
Jag gjorde ju då ett revisionistiskt försök här att rädda Klockorna i Gamla stan. Och jag jämförde den här då med, som ju ett, det är ju så man ska göra, att man jämför den med en mer högre stående film.
Ja.
Så att det ska smitta av sig. Så då jämförde jag den här filmen med Mannen från Le Havre.
Ja.
Alltså Kaurismäkis film som kom från
Precis, år sedan. Ja.
Kan jag ro där i hamn?
Nej, jag måste läsa texten. Det låter som ett väldigt kreativt försök i alla fall.
Ja, men vi får se här om mitt försök faller väl ut.
Ja.
Jag läste det var en recension av en John Wayne-biografi i DN för några veckor sedan också, som Mårten Blomqvist hade skrivit.
Ja, okej.
Där han konstaterade att det helt enkelt inte går att komma ifrån John Waynes betydelse för den amerikanska filmhistorien.
Nej.
Oavsett vad man tycker om honom.
Och samma sak är det väl med Edvard Persson då?
Precis.
Ja.
Det är det som är min fråga. Är Edvard Persson Sveriges John Wayne? Och vad säger du?
Nej, jag måste ändå svara nej på den frågan. Tror du inte man skulle kunna läsa svensk filmhistoria och bara precis ignorera Edvard Persson och ändå liksom få en rätt hyfsad blick över hur det har varit liksom?
Ja, kan man det? Kanske, kanske inte.
Ja, men Edvard Persson känns mer som någon slags freak accident liksom. Jag tycker inte att han förkroppsligar en typ så att säga på samma sätt som John Wayne kan sägas förkroppsliga ett visst mans ideal, va? Eller ett visst mans syndrom, eller vad man ska kalla det för.
Ja, ja, men skit i det då. Har du reviderat något själv då i veckan, eller har du gjort något?
Ja, lite grann faktiskt, men det kommer vi kanske in på senare.
Aha.
Ja.
Men får jag fortsätta skryta lite då över mina egna bedrifter?
Gör det.
Jag pratade förra gången om att jag hade ett sommarprojekt.
Ja.
Som var att se olika filmer av Walter Hill.
Just det. Och det har du gjort.
Det har jag gjort.
Ja.
Jag har sett faktiskt hela 3 stycken. Alltså som var då... Förra gången pratade jag om Inkräktarna, som var en av mina filmer på revisionistlistan.
Precis.
Och nu har jag sett hans andra 3 filmer, förutom The Warriors då, som jag hade sett redan.
Mm.
Men hans andra 3 filmer som kom innan det stora kommersiella breaket med 48 timmar med Eddie Murphy och Nick Nolte. Så då, de kan jag rekommendera allesammans faktiskt.
Okej.
Okay. Det är Street Fighter med, men gud, jag glömde bort, vad heter han? Death Wish-mannen.
Han, den lilla skrovliga...
Charles Bronson,
ja,
va?
Ja, såklart.
Ja, men Street Fighter med Charles Bronson är Walter Hills debutfilm från 1975 i alla fall, som handlar då om i depressionens USA så glider Charles Bronson omkring och slåss mot betalning i olika arrangerade street fights. En film gjord i anamorfisk Panavision.
Intressant.
Bara en sån sak.
Ja, sån sak, ja.
Och sen så även då en Bröderna Eller, jo, Jesse James film.
Ah.
Från 1980. De laglösa heter den alltså.
Just det, men det visste jag faktiskt att du hade sett, för jag följer ju dig på Twitter.
Ja, men det är roligt, för att det är en film om två parbröder egentligen då. Det är en väldigt ganska blodig western från 1980 då, med många slow motion scener. Våld i slow motion, det är en...
Det är en höjdare.
Det är en höjdare, ja, ja. Precis. Och då är det även så att i skådespelaren i den här filmen är ju också då två brödrapar. Eller tre brödrapar, ska jag säga. Oj. Det är Dennis Quaid och Randy Quaid. Det är Keith Carradine och David Carradine och Robert Carradine.
Oj.
Och sen är det James Keach och Stacy Keach.
Mm.
Så det är en riktig en brödrafilm.
Ja.
Brothers in Arms. Jo, och sen också The Driver. Driver från 1978 med Ryan O'Neill, som kör omkring. Man kan säga att det är egentligen en föregångare till Drive, som kom häromåret bara med Ryan Gosling.
Ja,
typ,
ja.
Samma film.
Okej.
Som var så här lagom 70-tals njutbar.
Mm.
Ja, men det var min to-do-list. Du har ju sett en film i alla fall.
Ja då.
Vilken?
Jean Echoulis, eller Isabelle, som den heter på i svensk distribution av François Ozon.
Just det, varför heter den så i Sverige, tror du?
Ja, varför heter den så? Jag tycker det är väl...
Den heter Young and Beautiful på engelska också, låter inte heller sådär.
Ung och skön hade ju varit ännu värre liksom.
Det hade varit för vågat.
Absolut, ja.
Med tanke på ämnet. För jag kommer ju att tänka på den här franska filmserien Emmanuel.
Ja, jo, precis. Alltså, Isabelle, det för ju tankarna både till porrfilm och till såna här fallbeskrivningar liksom.
Just det, ja, precis. Ja. Nej, för jag har inte sett någon av de här Emmanuel-filmerna faktiskt. Men jag minns dem ju, de här omslagen som stack ut i min barndoms videobutik.
Jo, jag har ju sett ett par stycken, och jag kan säga att Isabelle påminner ju inte så mycket om Emmanuel.
Namnet andas någon slags fransk erotik, eller?
Ja, det är möjligt, samtidigt som du också kan föra tankarna till Anita G. eller Christian F. Liksom, att en slags problem faller liksom.
Just det, vad har hon för problem då, Isabelle?
Ja, hon prostituerar sig, och det är ju ett problem, i alla fall för hennes omgivning.
Ja, för det är roligt, den har ju premiär i helgen, den här filmen.
Mm. Mm.
Och jag har redan sett människor ironisera eller förfasas över den här filmens premiss då.
Ja.
Vad är mest förutsägbart? En fransk film om tonårsprostitution eller de svenska reaktionerna?
Ja, båda delarna känns väl lagom. Fast har vi så många franska filmer om prostitution egentligen? Eller är det liksom en slags kliché, som en myt liksom? Eller någonting man föreställer sig men som egentligen inte finns? Alltså.
Nej, men det passar väl in ändå i en föreställning om Frankrike, eller som,
ja,
är väl,
det,
som det finns vissa belägg för. De har ju ett annat förhållande till prostitutionen vi har i Sverige kanske. Vågar man säga så, generalisera så?
Ja, det får man nog säga. Jo.
Det var ju något, de har väl haft ett, det var ju svarta rubriker där när ett svenskt inspirerat lagförslag var uppe i franska parlamentet mot sexköp då.
Ja.
Så lanserades ju kampanjen Rör inte min hora.
Ja.
Ett torskinitiativ, eller om man ska säga. En torskprotest.
Mm.
Det var inte de prostituerade kvinnorna, utan männen då, köparna som organiserade sig.
Ja. Ja, alltså filmen påminner ju lite om en film som kom för några år sedan som heter L. Om en journalist som ska göra ett reportage om unga flickor som säljer sex frivilligt. Ja, den handlar precis som Isabelle, så handlar den om varför liksom. Det finns en underförstådd frågeställning i Isabelle kanske snarare, men där var det ju, i L så är det ju öppen liksom, vem kan vilja göra det här och varför? Så det är ändå inte så normaliserat liksom, att det finns ett gäng franska filmer som visar prostitution som någonting, bara någonting romantiskt och självklart som vilket yrke som helst liksom.
Den franska, man kan ändå säga att den franska filmen har ett förhållande till tonårskroppar.
Ja. Just det.
Jag tänkte på Romers Claires knä från 1970.
Ja.
Där en skäggig man, han fantiserar om att vidröra den unga flickan Claires knä.
Ja.
Vilket är ju då också ändå en premiss för en film som jag själv skulle kunna ironisera eller förfasas över.
Ja,
utan vidare, om den kommer idag, så att säga.
Samma här, kan jag säga.
Men för den här filmen, Isabelle då, François Ozon, förnekas ju inte i alla fall. Alltså den är ju, den första bilden, kommer du ihåg den?
Ja, det är ju, man ser Isabelle genom en kikare.
Precis.
Och när hon tar av sig sin bikini överdel och lägger sig ett solar.
Just det. Och det är hennes lillebror som tittar igenom de här kikarögonen.
Precis, men det är ju lite intressant. Alltså, det är ändå inte någon gubbe som står och håller i kikaren / kameran, utan det är lite queer kille liksom, som ser upp till sin syster.
Men vad är det, varför, det är ju då frågan då som filmen L då också tycker upp, varför att man vill ha ett svar både som åskådare eventuellt och även då som mamma.
Ja.
Eller, vem identifierar du med? För mamman i filmen då får ju reda på det här lite efter ett tag.
Ja,
och vill ju veta varför. Det är ändå inte en film som riktigt ger oss svaret på det.
Nej, det gör det ju inte. Och så har ju själv uttryckt sig i termer om att hon är en gåta, det är ett mysterium. Vi får aldrig riktigt veta varför.
Vad tycker du om det då? Är det liksom att förvägra oss ett svar på den här frågan? Det hade ju varit lite... Det är ju en film som är väldigt långt ifrån, säg, Lilja Forever, en annan...
Ja, gud ja. Ja, visst.
En annan skildring av tonårsprostitution som ju då är tvingad,
precis,
framtvingad,
och
tragisk och grå och hemsk och vidrig.
Ja.
Den här är ändå vackert belyst i schyssta hotellrum.
Jag skulle inte säga att det här är en film som glorifierar. Nu har jag i och för sig ingen egen erfarenhet av prostitution, men särskilt... rosa skimrande är det ju inte heller liksom.
Nej, det är ju inte den här kritiken då som finns, den lyckliga horan.
Nej, som ju egentligen inte finns liksom, skulle jag vilja påstå.
Nej, just det, men det finns en sån myt eller en sån föreställning i alla fall i olika,
precis,
sammanhang. Och det här handlar ju mer om den melankoliska horan,
ja,
i så,
precis,
fall.
Ja, precis. Jo, hon skiljer sig ju väldigt från sina kamrater. Och hon är mycket mer allvarlig. Och hon är inte lika... Hon är inte intresserad. Hon går sin egen väg, helt enkelt. Hon är inte intresserad av hennes jämnårigas umgänge och inte av familjelivet heller, liksom. Utan hon tar väldigt... Det är hennes lilla revolt, liksom, det här att prostituera sig. Det är hur hon försöker skapa en egen, ett eget liv, ett oberoende.
Och prostitution som kvinnlig frigörelse är inte ett helt okontroversiellt tema.
Nej, precis. Nej, och jag känner mig kluven, alltså, för jag kan tycka att filmen ställer ju också den här frågan, och det är ett väldigt liksom centrerade på just den här frågan, som om det skulle vara så att det vi alla vill veta, varför skulle en flicka prostituera sig?
Från en välbemedlad familj och så vidare.
Ja, precis. Personligen så tycker jag att filmen är ganska bra. Det är skönt att den inte moraliserar, att den inte demoniserar men inte romantiserar heller, liksom.
Nej.
Men samtidigt så är det kanske ett lite tunt tema, kan jag tycka, liksom.
Nej, man ska säga, om man skulle våga sig på en psykologisering i alla fall, får man det fastän filmen vill stänga möjligheterna för den?
Ja, det tycker jag. Vi skiter i vad han sa där. Alltså.
Just det. Ja, men vi psykologiserar på, man då.
Ja.
Det finns ju även här då en frånvarande fader som ju känns som också som en stapelvara inom förklaringsmodellerna kring prostitution, kanske.
Ja, möjligen. Hon söker njutning också, uppenbarligen. Sånt. Hon tycker om att titta på porr. På nätet,
just det.
I alla fall. fast hon visas ju inte så mycket i, alltså det finns ju inte så mycket explicit sex i den trots allt.
Nej, det är inte lejonparten av filmen. Det finns ju gott om scener med naken tonårs tjej.
Ja, det gör de. Det gör de.
Den gör ju ingen, det är inget försök att förvägra publiken den voyeuristiska blicken eller vinkeln på hennes kropp ändå.
Nej, det gör den kanske inte. Men hon är väldigt passiv och det... Alltså jag funderar nu på i vad mån filmen säger att hon njuter av det hon gör eller inte liksom. Och där kan man väl inte säga att den säger varken bu eller bä liksom. Verkligen.
Jag kommer tänka på hans film Swimming Pool.
Ja.
Med Charlotte Rampling, ja. Och en annan ung kvinna som inte är prostituerad men som är då sexuellt utmanande. Badar demonstrativt topless framför henne. Och Charlotte Rampling dyker även upp i den här filmen.
Ja, det gör hon, ja, precis.
Som i alla François Ozons filmer nästan.
Ja, alltså, ja, det där slutet är ju intressant.
Vad hittar hon i den här kvinnan? Hon verkar ju bli berörd av deras... Huvudpersonen Isabelle är ju ganska uttråkad, vad det verkar. Eller melankolisk, eller hur vi ska beskriva hennes sinnesstämning.
Ja.
Men hon verkar ju i alla fall... känna någonting i mötet med en av hennes kunders hustrur.
Ja, ja precis. Hon hade också en särskilt förhållande till den kunden. Hennes bästa kund liksom, som hon träffade regelbundet.
En 70-årig farbror.
En 70-årig farbror. Men man kan ju, hon ser ju honom i en scen, så ser hon den här mannen på... De är inte på Operan, de är på teatern, va? Så ser hon honom med en yngre kvinna och det är hans dotter då alltså. Jag tänkte på det du pratade om innan, att hon saknar en fadersfigur. Att den här äldre mannen fyller lite grann den funktionen, och i så fall så blir ju då Charlotte Rampling en slags accepterande moder liksom.
Mm. Och plötsligt blev allting väldigt enkelt.
Ja, precis.
Den här filmen har ju en del ändå franska föregångare, förutom den här filmen L, och även om det kanske inte dräller av filmer om tonårsprostitution, så finns det ju dels då de här filmerna som inte blundar för mäns pedofila böjelser, till exempel då Claires knä.
Mm.
Männen som vill dricka av ungdomens källa. Men sen finns det ju också andra skildringar, jag tänker på Belle de Jour av Buñuel.
Precis.
Då en uttråkad hemmafru, eller hur ska vi beskriva den filmen? Catherine Deneuves rollfigur, som ju också hipp som happ hamnar i en prostitutionsverksamhet.
Ja, om man nu ska kalla henne för en uttråkad hemmafru, alltså, hon har ju väldigt speciella fantasier. Och det var den jag tänkte på i början när du frågade mig om jag hade reviderat någonting på sista tiden. Och jag såg faktiskt om Belle de Jour häromdagen och fick en lite annan uppfattning om den. För innan har jag tyckt väldigt illa om den som en typisk gubbsjuk bild av en ung och blek Catherine Deneuve.
Mm.
Som bara spelar ut en mans fantasi där kvinnan som frivilligt som jobbar på bordell på dagarna och är hemmafru på kvällarna.
Och mer, vad ska vi säga, lite speciella lekar.
Ja, alltså jag visste när jag såg om det då, så insåg jag att det här handlar ju om hennes specifika läggning liksom. Och hennes försök att leva ut den. Och då, ja, då kom det hela ett lite annat ljus, som man liksom tänker bort männens nöje av att titta på henne liksom.
Ja, men för den har ju ändå vissa beröringspunkter med Isabelle.
Ja, det har den ju. Någon som söker sig till den miljön av frivilliga, så att säga.
Och sen tänker jag även på Jean-Luc Godards Leva sitt liv. Där det kanske inte skildras lika... Eller glatt är väl fel ord att använda. För både.
Lika kötsligt, alltså. Den filmen är... Ja, det finns ju ingen kropp i den filmen överhuvudtaget.
Det finns mer av modstulna blickar och sorgsenhet.
En ström av ord.
Måste vi vända oss till Rimbaud?
Oj.
För självklart finns det ju Isabel en scen där hon och hennes 17-åriga klasskamrater analyserar just Rimbaud.
Ja, ja. En fantastisk scen alltså.
Som på något sätt verkar vara standard då, en vanlig fransk lektion.
Ja, precis. Alltså, jag kan inte tänka mig att ens ett gäng jämnåriga med mig skulle kunna diskutera den bara så lätt och ledigt som de här 17-åringarna gör. Alltså. Men det är ju något, är det inte där alla hennes kamrater pratar om att Rimbauds dikt handlar om lättsinn och ungdom och att bli förälskad för en sommar och allt det här som Isabel inte står för liksom.
Just det, det är en anti-Rimbaud-film.
Ja, anti-Rimbaud, precis.
Hon är en annan.
Ja,
hon är ett annat.
Hon är ett annat som det borde heta. Och det citatet finns för mig i Vive Savi. Finns inte det?
Aha, du ser, där har vi den felande länken.
Inte för att jag egentligen förstår vad det är vi har kommit fram till.
Det känns bra.
Det känns väldigt, ja. Ja, vad tyckte du?
Jag tänkte väl mest på det här med, mycket på det här med varför och hur den här filmen då förvägrar oss det svaret, eller det enkla svaret, och att det egentligen då blir en, gör den ganska intressant eller mer komplex.
Ja.
Och sen då kan man liksom, om man ska vara lika kritisk som du var då mot Belle du Jour när det begav sig, man kan säga som att Ozon använder det som ursäkt bara för att det är gött att visa upp en naken tonårstjej. Så det är väl den kluvenheten som jag känner. Men jag tyckte absolut om filmen. Jag kände inte...
Ja, nej, det är ju uppenbarligen en väldigt stor skillnad mellan oss och Frankrike där. För just det här med tjejer som njuter av sex, det är ju en sån standardgrej inom fransk... Tänk på en filmregissör som Catherine Breillat. Det handlar ju rakt igenom om flickor som vill ha sex, liksom. Och som vill klä av sig nakna. Och det är alltså då på ett subversivt sätt liksom.
Just det, ända från debuten på 70-talet.
Precis, ja.
Med den här...
Ja, precis, den heter... Une vraie jeune fille.
Ja, men precis, ja. Vilken titel. En lika typisk eller idealtypisk titel som den här filmen ju.
Ja, så är det så enkelt. Alltså, nu har vi ju nu i och för sig börjat tänka i klischéer, men det är ett katolskt land, Frankrike, och det kanske är lite subversivt i sig att ha idén att flickor vill ha sex, liksom.
Nej, men man kan också säga då att det här, den här, ja, men som du säger, det är ett katolskt land och nu visar kvinnlig njutning. Man kan ju också hävda att det sker i något slags patriarkal maskopi här med en längtan efter att få se de här unga kvinnokropparna.
Ja, ja, ja. Jo. Ja, så är det ju. Visst.
Det här är ju en man också som har regisserat den här filmen. Förvisso homosexuell om man ska blanda in det. Men det är ju en viss skillnad då med om det är Catherine Breillat som gör det. Eller om det är Eric Romer som gör då Claires knä från en mans perspektiv på den här kvinnokroppen.
Precis.
Men som jag tänkte, jag bara, man skulle ju kunna tänka sig samma ämne då. Den här filmen börjar ju som sagt med en kikarsikte.
Ja. Eller
med en kikarbild på hennes avklädda kropp, lättklädda kropp.
Mm.
Man skulle ju kunna tänka sig samma film helt utan egentligen den här typen av bilder.
Ja.
Alltså att göra en film om hennes sexuella äventyr eller hennes sexuella upptäcktsresa eller forskningsresa eller vad man nu vill kalla det, men utan de här bilderna.
Ja.
Ja, men en rekommendation ändå.
Det är en ganska fin film om en melankolisk ung flicka som liksom försöker fly sitt instängda liv och sin tristess, I guess.
Isabelle är inte bara en film om prostitution, det är också en uppväxtskildring. Eller liksom en del i den här genren som brukar kallas för coming of age.
Ja.
På engelska.
Ja.
Jag tycker den svenska uppväxtskildringen låter lite torftigare på något sätt.
Mm.
Det amerikanska coming of age har något mer poetiskt eller nästan erotiskt.
Mm.
Sen har vi även det tyska Bildungsroman.
Ja.
Det skulle vi också kunna använda om det inte vore så diskriminerande mot bildkonsterna. Så ska vi köra på Coming of Age?
Coming of Age låter vackrast.
För det tänkte vi snacka lite om nu. Vad är det som händer i de här berättelserna? Coming of Age-berättelserna, vad är det för stående inslag? I Isabelle har vi ju då sett en sexuell forskningsresa.
Just det.
Som ju då är ganska vanligt förekommande inslag, till exempel. Mm. Vad mer?
Ja, vad mer? Alltså, jag kan tycka att de skiljer sig kanske lite åt vad gäller om det går uppåt eller nedåt. Alltså, om den, det är någon gör en erfarenhet. Men i vissa fall är det ju inte alls positiv, liksom. Så det behöver ju inte handla om mognad, liksom, alltid.
Det är någon slags knoppen då som brister.
Ja, precis. Och kanske antingen slår ut en ros eller bara klipps av.
Ja, det låter deppigt.
Ja.
Nej, men för man vill ändå skilja den här berättelsen från rena rama biografier eller filmer som berättar hela liv. Eller håller du inte med om att den...
Jo.
Alla filmer skulle kunna beskrivas som coming of age-filmer från den typiska filmen skildrar en konflikt och
det
finns någon slags lärdom att dra av vad som har hänt.
Mm.
Så det här handlar ändå om barn.
Barn och ungdomar.
Barn och ungdomar. Jag tänkte, men för den här bildungsromanen, som man säger på tysk, har ju ändå gamla anor. Eller det fanns i alla fall innan begreppet tonåring myntades på 1900-talet. Och så kallad ungdomskultur. Men man skulle ändå kunna tänka sig att nu när vuxenblivandet har försenats eller förlängts, så kan man också tänka sig en coming of age-film om en, säg, 35-åring.
Ja.
Som på något sätt, nu måste jag sluta upp och gå på Debaser Malmö.
Ja.
Hänga på mullan. Jag måste flytta till, jag vet inte, vart flyttar man då om man, när man har träffat sin...
Det händer ju att folk flyttar till Limhamnen och Lomma, kanske. Vällinge, i värsta fall.
I värsta fall, just det. Det skulle också kunna vara en coming of age-film nästan.
Det är sant. Nej, det är väldigt flexibelt det där, vilken ålder... Jag vet inte riktigt hur långt ner i åldrarna man kan gå heller med den, liksom...
Man kan gå till 12-årsåldern kanske.
Du säger 12, det är liksom ett puberteten då liksom, eller förpubertet och så. Det är det du är ute efter. Mm.
Men det är det, precis.
Ja.
Ja, men de 400 slagen, om vi tar den François Truffauts film från 1959 är väl.
Mm.
Jag kommer inte ihåg hur gammal han är, men han kanske är 12.
Ja.
Och det är ju en film som inte då har fokus på en man som upptäcker onani. Utan det handlar ju om en frigörelse av annat slag.
Ja,
eller en...
ja.
Jag har haft lite svårt att begränsa mig när jag har funderat.
Ja, jo, men samma här. Jo, men jag har funderat lite på det här med barn. Om rena barn kan, alltså filmer med barn kan passa in.
För man tänker så här, coming of age, det är som en... Det filmerna ofta beskriver, det är ju en avgörande händelse eller en erfarenhet.
Precis.
Som... Och den kanske kan inträffa lika gärna i 9-årsåldern som i 29-årsåldern. Eller så kanske ett liv är fullt av coming of age-ögonblick.
Ja.
Det kom ju en film här om året bara. Vad heter den? Lord? Nej?
Lore.
För där handlar det ju om ett intellektuellt uppvaknande. Eller ett...
Just det.
En insikt om, kanske inte skuld, men i alla fall hennes föräldrars skuld i...
Precis.
De är då aktiva och relativt högt uppsatta nazister.
Ja, det är ju ett väldigt, väldigt bra exempel på en coming of age-film alltså. Och med en flicka då. Vi har funderat på om det är väldigt stor skillnad där, att det mest handlar om små pojkar och män alltså. Men det är ju ändå, jag tycker ändå det verkar vara hyfsat jämlikt. Eller jämlikt är det väl inte, men... Alltså jag läste en intressant avhandling en gång i tiden av Kristin Järvstad, och den handlade om litteratur i och för sig, men jag undrar om det kan ligga någonting i det på filmsidan också. Hon menade att i manliga utvecklingsromaner, där finns ofta just det där, va? Man lär sig någonting, man blir någon eller någonting. Men när det gäller kvinnors uppväxtskildringar, att bli kvinna, då blir det nästan som en sjukdomsskildring alltså. Eller någonting som går nedåt och inte uppåt. Eller i alla fall inte framåt liksom.
Okej, och det är som ett utslag av att man blir medveten om sin position i samhället eller i en könsmaktsordning då till
Ja,
exempel.
precis, inom begränsningar och... Nej, men jag tycker när jag tittar på de filmer som jag själv har liksom listat då som exempel på coming of age så verkar det ändå ligga någonting i det alltså.
Ska vi gå på listan på en gång eller?
Ja, det kan vi gärna göra för min del.
Men vi har ju valt ut fem var då, som vanligt.
Ja.
Favoriter.
Ja.
Best of coming of age. Vill du börja med din femma?
Jag kan börja med nummer fem som faktiskt är just en sjukdomsskildring då, nämligen Ken Loachs Family Life. Den skildrar en flicka i övre tonåren som försöker bli självständig och ta ansvar, men som sjunker allt djupare ner i mental sjukdom. Och det är en sån här antipsykiatri historia väldigt influerad av Erdi Lang som ju var i ropet på 60-talet där. Och det är väldigt tydligt att hennes föräldrar hindrar henne i hennes utveckling.
Okej. Vad tycker du om de här antipsykiatrifilmerna som kom där?
Det här är ju en fantastiskt bra film alltså. Om jag bara skulle gå efter den här filmen, om det var det enda jag visste om psykiatri och antipsykiatri, så skulle jag vara helt på antipsykiatrins sida.
Filmen? Vad säger du här om filmkonsten?
Den är bättre än livet.
Den är det. Det är
Ja,
sant.
ja. Ja, men den säger väl ändå i och för sig mycket om familjerelationer, hur det kan vara. Och en flickas omöjliga försök att frigöra sig från en moder som i princip tänker åt henne och tar beslut åt henne liksom.
Men min femte plats då? Då har jag den norska filmen Repris av Joakim Trier.
Ja, när ska vi få ut ditt... Ut ditt hål är... Är du stå och dyka oss nu?
Jag menar bara... Är det här något att exponera världen för?
Kom då.
Har du sett den?
Nej.
Det var en film som kom 2006. Han gjorde ju... Den här fick aldrig svensk premiär faktiskt, av någon anledning. Eller det är väl inte alltid norska filmer får det i och för sig. Men
Nej.
hans senare film, Oslo den 31 augusti,
Ja.
gick upp på bio för några år sedan.
Ja.
Och den här reprisen är också då intressant apropå sjukdomsskildring.
Okej.
För den följer ju då två 20-någonting författaraspiranter. Erik och Filip som gör sig redo att skicka in sina debutmanus till förlagen. Och de gör det båda två. Men det är bara den ena då som blir antagen. Som då får och blir någon slags liten litterär stjärna där för ett ögonblick. Och han blir även förälskad. Men han börjar då samtidigt förlora koncepten helt och fullt. Och hamnar då på ett mentalsjukhus också.
Oj då.
Och titeln då, Repris, då handlar ju om hans försök att rätta till allting och få om det från början innan skovet eller innan den här katastrofen. Så han åker, tar med sig sin då flickvän på samma Parisresa för att återuppleva den lyckan som de känner det tillsammans första gången. Och då är det ju såklart dömt att misslyckas.
Ja.
Denna typ av repris.
Min nummer fyra är då Bröderna Dardens Rosetta.
Vilka lyckliga filmer vi väljer.
Ja, eller det blir liksom bara antibildungs...
Hårda, vad heter det? Livets hårda skola.
Ja, precis. Fast den här har ju i och för sig ett öppet slut alltså. Ändå, det kan bli någonting lite fint av det så småningom, trots att Rosetta har det så fruktansvärt svårt med det här att få arbete och kunna försörja sig själv och sin alkoholiserade mamma i deras husvagn. Det är ju det som filmen handlar om. Det handlar om arbete, att få pengar att kunna försörja sig. som ung och utan några andra tillgångar än sig själv och då utanför sexindustrin.
En socialrealistisk film från millennieskiftets Europa.
Precis, ja.
En skildring som kanske är aktuell än idag, ungdomsarbetslöshetens utbredning.
Det är den ju verkligen, den är ju verkligen aktuell idag alltså.
Det är ju en film som har fått praktiska konsekvenser i Sverige, för det var väl en av de filmer som Gabriella Pichler nämnde som inspiration till Äta, sova, dö, som också var en skildring av ungdomsarbetslöshet.
Det är ju också en coming of age film.
Det kan man verkligen säga.
Ja.
Ja, men Rosetta är ju såklart väl värd att kolla upp om man inte gjort det. Min nummer fyra då är Här har du ditt liv. Jan Troells debutfilm. Det är ju helt klart något med det här med coming of age-film och debuter. Det är kanske lämpas det som ett... En debutfilm är ju ett eget slags coming of age-projekt. Och det är ju, ja, det är väldigt vanligt att man gör en coming of age-film som sin debutfilm.
Ja.
Och så vidare, och så vidare. Men Jan Troells debutfilm då från 1966, som bygger på Eivind Jonssons romanen om Olof. Jag skildrar då en pojke från 14 år till 18 års ålder, tror jag att det är. En film som blev den framröstad till den tredje bästa svenska filmen genom tiderna i vår
ja.
Lilla omröstning.
Ja, den är väldigt fin också. Ja, men coming of age som debut, det har jag faktiskt inte tänkt på. Men det, så är det ju verkligen alltså. Tredje plats har jag då en film som bygger på en serieroman. Istället för en vanlig roman, nämligen Ghost World.
Sometimes I think I might be going crazy from sexual frustration.
You just hate every single guy on the face of the earth.
That's not true. I just hate all these extroverted, pseudo-bohemian losers.
You guys up for some reggae tonight?
Just det, med Thora Birch och Scarlett Johansson.
Precis, från 2001. Och den är ju inte heller så himla rosig, precis. Ja, det här är ju precis i skarven börjar med att de slutar skolan. Och sen är det mer att de ska flytta tillsammans och arbeta tillsammans. Och det blir inte riktigt så. De går olika vägar in i vuxenlivet, kan man säga. Och den ena har betydligt svårare att akklimatisera sig än den andra.
Vad får de lära sig?
Precis. Ja, vad lär man sig egentligen av de här anti-bildungs coming of age?
En gång om året så hör man dem med studentflaken,
ja,
dåna.
Ja.
Och sen kommer friheten.
Den tomma friheten.
Exakt. Hoppas inte på för mycket nu, kids.
Nej, precis.
Min nummer tre... Ska jag gå vidare till den?
Ja. Yeah.
Min nummer tre är Det vita bandet.
Weiß ist, wie ihr alle wisst, die Farbe der Unschuld.
Mm, oj, oj, oj. Ja, det är verkligen dystra exempel vi har.
Vi pratar alltså om Michael Haneke. Nej, men en film som utspelar sig i en by då i Tyskland under åren 1913-1914, alltså alldeles 13-14, gränsen till krigsutbrottet helt enkelt.
Mm.
Och skildrar då klassamhället i miniatyr då, i det här samhället. Men också då från barnens perspektiv. Barnen som går som ett spöke genom den här staden.
Mm.
Och hittar på olika hyss som rubbar den rådande ordningen, kan vi säga så.
Så kan man kanske säga, ja.
Men de får även lära sig den hårda vägen vad det är att vara barn. Det är en auktoritär uppfostran, kan man säga. Som är gjord med kärleksfull hand.
Mm.
Och där då den här filmen insinuerar, eller i alla fall gör det möjligt för oss att tänka att just det är de här barnen som växer upp här som sen då blev de som var vuxna under nazitiden.
Ja.
Så här kan vi verkligen snacka om coming of age in a bad way.
Mm. Min nummer två är en sån här manligt pretentiös trilogi då. nämligen Douglas till trilogin. Bill Douglas, tre svartvita karga filmer om barndom och uppväxt i en fattig miljö i Skottland.
Mm-hmm.
My Childhood, My Ain Folk och My Way Home heter de tre olika filmerna. Och de är inspelade på 70-talet, 72 till, tror jag, 77. Och speglar en ganska grym uppväxtmiljö. Samtidigt skildrat med väldigt stark skönhet. Det kvadratiska formatet, det skotska landskapet.
Min nummer två är då Mia Hansen-Löves Min ungdoms kärlek.
Det är tom. T'as fait le tour de l'Ardèche?
Sois pas comme ça.
Je t'avais dit que je voulais pas rester seule dans la maison.
Eller Mia Hansen-Löve i alla fall, så jag väljer att uttala namnet, för jag orkar inte lägga mig till med någon fransk accent där. För hon är ju fransyska, även om hon har det här danska namnet och har väl något slags danskt påbrå också. En regissör som jag har ett väldigt gott öga till. Men Min ungdomskärlek hade premiär för bara några år sedan. Och skildrar då den första kärleken mellan en pojke och en flicka. Filmen handlar då om The First Cut is the Deepest. Var det Cat Stevens som sjöng?
Mm, kanske det var, ja.
Eller Papa Di kanske då. Båda. Nej, men en film som skildrar det här med en väldig känslighet, tycker jag.
Ja, okej. Okay. Jag har inte sett den. Men det är då någonting som faktiskt är lite mer positivt.
Det här är nog en film med en djup sorg.
Ja. Såklart.
Nej, men den skildrar ju det här förlusten och vemodet efter den första förälskelsens slut.
Då har vi kommit till min nummer ett då.
All right.
Och jag tror inte att det kommer som en överraskning att det då är Katrin Briard med just sin debut då, Une vraie jeune fille. Jag tror inte den har en svensk titel. Jag tror inte den fick svensk biografdistribution i alla fall.
En film som jag såg bara för något år sedan faktiskt på bio.
Ja, ja.
På Cinemateket gick den, tror jag.
Ja, från 76.
Som en väldigt, vad ska vi kalla den för? En väldigt köttslig film.
Ja, verkligen. En hallucinatorisk köttslig film.
En kåtdimma.
Ja, fast
utspelar den sig inte i någon slags kåtdimma?
Det kan man nog säga att den gör, alltså. Men man kan nog inte påstå att den är någon sån här speciellt smaskig, manlig blick.
Nej, precis. Det är hennes egen dimma. Om man upplever den genom henne på något sätt.
Precis, det är hennes egen dimma. Och den är inte så, alltså till exempel så har vi maskar med. Och det är ju inte så jätteaptitligt nödvändigtvis. kanske lite mer som våtmarker liksom. Än som Isabelle.
Just det, den tyska filmen Våtmarker, eller romanen, du kanske du tänkte på.
Ja, jag har tänkt på båda i och för sig, både filmen och romanen, som jag också faktiskt är en coming of age berättelse.
Just det, som hade premiär i våras och också inte heller väjer för de mer, vad ska vi säga, som vanligtvis betecknas som äckliga sidorna av begär.
Precis, ja. Och Brea har ju fortsatt i samma stil och gjort flera filmer på samma tema. Så egentligen skulle man också kunna ta någon annan av hennes filmer. Som jag funderade på Fat Girl också. Amasseur som också är väldigt... Det kändes nästan för brutalt dock att ha den som coming of age.
Toppa.
Ja, precis. För där handlar det om en förlust av sällsynt brutalt slag liksom, och också ett slags sexuellt uppvaknande som man måste säga är minst sagt traumatiskt. Alltså. Men hennes debutfilm ger ju mer utrymme för att den här flickan, det kommer att fortsätta, hon kommer att fortsätta att utvecklas liksom. Hon gör vissa erfarenheter på vägen, så den är kanske lite av en bildungsfilm.
Just det. Min nummer ett är då Tokiboki. Tokiboki då, den senegalesiska klassikern från 1973.
Herregud, jag är okunnig.
Har du inte sett Tokiboki?
Nej.
Nej, just det. Jag har missat några av dina också. Så här. Det var bra där. Det var ingen krock så här långt i våra,
faktiskt,
i våra listor.
Jag var så säker på att någonting skulle krocka. Liksom.
Nej, men det är ju en film om, som handlar om det unga paret Mori och Anta. Mm-hmm. Som drömmer om att få lämna Dakar för Paris.
Okay.
Men hur ska de få ihop pengarna? Och olika problem följer. Som också skildrar ett ungdomligt tillstånd av att vilja bryta upp och ge sig iväg och lämna, inte bara i, inte coming of age bara, utan även coming away på något sätt, eller en frihetslängtan som tar rent, begäret blir geografiskt.
Ja, jo, men det finns väl en parallell mellan liksom road movies och coming of age.
Men det kom faktiskt en, någon slags uppföljare till den här filmen i fjol också, som jag inte har sett om, men som Stefan Ramstedt skrev en kort text om i senaste numret av FLM faktiskt.
Mm-hmm.
Så lagom till 40-årsjubileet av Tokiboki så kom då Mille Soleil, som ställde sig frågan hur det gick för skådespelaren som spelade den här Mori, mannen med motorcykeln som ska ta med sig, som vill lämna Dakar.
Mm.
Så den skildrar också hans öde då, den här filmen.
Okay.
Den, det är två filmer att se ihop kanske för dig då?
Ja.
Vad lär oss filmen då om att växa upp? Ta det försiktigt, ungdomar. Drick inte för mycket. Och håll förväntningarna nere.
Världen är en hård plats, alltså. Hård och brutal.
Men finns det någon... Vi har ju ofta, de flesta av de här filmerna som vi har pratat om har handlat om en individ.
Mm.
Coming of Age-filmer, är en hopplöst navelskådande? Eller finns det potential för en samhällskritik i en coming of age film?
Ja, men det gör du ju verkligen, alltså. Du hade ju också Vita bandet där liksom. Nej, men det gäller väl också liksom samma sak där som alla annan film, att personliga är politiskt liksom också, såklart.
Vi har ju även nämnt Rosetta och
precis.
Äta sova död till exempel, som ju har utspelats mot en fond av kallt samhälle.
Ja, precis. Och Ken Loachs film är ju också tittar på liksom, lägre medelklassens sexuella tabun och konformism och så. Det är ju också...
Men om ni tycker att vi har missat några filmer här, bland annat då kanske några mer skarpt samhällskritiska uppväxtskildringar eller något annat, kan ju alltid höra av sig till oss på Twitter eller Facebook eller mejla podden @flm.nu.
Gör det. Och jag efterlyser exempel på kvinnliga pretentiösa uppväxtskildringar, gärna i trilogiform.
Vi avslutar med Rimbauds lite förminskande ord: man är aldrig allvarlig när man är 17 år.
Ja, vilket ju är helt fel.
Ja, tack. Tack för det, Arthur.
I mitt rike där jag bor finns ingen konung, men det flödar ut av mjölk och honung. På vår gårda bor en stork från muren sågen, det är nog sant för lite efteråt kom pågen. Det kom en liten påg från Skåne, för trinner runt som Skånes måne, en som lyser stor och grann och gul som smör.